Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt hittade jag av en slump då jag kollade runt på nätet. Det är nu ett tragiskt mord på en ung flicka som åtminstone jag aldrig hade hört talas om tidigare. Det skedde 1975 och borde egentligen sitta inristat i hela Sveriges medvetande. Men tonårsflickor som mördas är tyvärr alldeles för vanligt. Det finns så många fall som detta och trots att varenda ett av dem förtjänar att minnas så kommer det snart ett nytt liknande fall som stjäl vårt fokus. Mördarens namn är fingerat, helt enkelt för att jag inte vet vad han hette. Känsliga lyssnare varnas. Jag ska berätta för er om mordet på den 14-åriga Lena Söderberg. Det var en sån där magisk sommarlördag som man gärna plockar fram ur minnet under de mörka vintermånaderna. Solen strålade från en klarblå himmel och det var så varmt att luften dallrade. I de rabatter där någon huslig person sköt vattningen grönskade sommarens alla blommor. Men gräsmattorna var torra så gräset knastrade och stacks under fotsulorna. Vid sjöarna surrade människor likt getingarna kring saftglasen. Det var en dag då alla som kunde drog sig till närmsta badplats. På gården i Lunna utanför samhället Hammar i Närke väntade Astrid och Lennart Söderberg in sin 14-åriga dotter Lena så att de kunde bege sig till Harjebaden. Hon hade värmen till trots valt att delta i en orienteringstävling i Degerfors under dagen. Men så snart hon kom hem skulle de bege sig. Föräldrarna drev ett lantbruk och hade i princip arbete att utföra under dygnets alla vakna timmar. Men än var det inte akut med slotten och därför kunde de unna sig att spendera eftermiddagstimmarna vid Vättern. Mamma Astrid packade in fikakorgen i bilen när Lena kom hem full av energi. Ivrigt pratandes packade hon ihop sina badkläder. De kom överens om att Lena skulle cykla till badet eftersom hon ville vidare på fest ikvällen. Sannolikt behövde hon bryta upp tidigare än föräldrarna. Även storebrodern Tord hängde på. Han valde att köra moped till stranden. På så sätt var även han fri att lämna föräldrarna då han hade lust. I efterhand skulle Astrid tänka tillbaka på den här dagen och att allt var helt perfekt just då. Den sista, helt perfekta dagen i hennes liv skulle det visa sig. Men det visste hon inte då hon med nervevad ruta gled fram bredvid maken i bilen på väg mot badplatsen. Familjen slog sig ner på filten och pratade och fikade. Men det tog ingen lång stund innan de båda tonåringarna rusade ner till vattnet för att simma och dyka med sina vänner. Det var alltid gott om ungdomar nere vid badplatsen och självklart lockade de mer än de lojt solandes föräldrarna. Lena älskade att dyka från hopptornet och värmen i luften gjorde att hon och vännerna kunde hålla på i timmar utan att frysa. Ingen i Lenas närhet lade märke till den 20-årige Christer som satt ensam på en handduk några meter bort på stranden. Han iakttog ungdomarna som lekte och stojade. Han följde de unga flickorna med blicken och tänkte att han ville ligga med någon av dem. Han inte bara ville, han skulle ligga med någon av dem. På ett eller annat sätt skulle han det. Extra fin tyckte han att flickan som fikat med sina föräldrar var. Efter ett sista dyk kom Lena uppspringandes ur vattnet. Hon måste cykla hemåt nu om hon skulle hinna till kvällens fest i Åmmeberg. Det var en väninna som skulle hålla kräftskiva och sedan skulle gänget vidare på logdans. Lena berättade förväntansfullt om upplägget för föräldrarna och förklarade att hon och bästa vännen Karin skulle mötas vid kiosken i Åmmeberg efter att Lena cyklat den dryga milen mellan de båda småorterna. Föräldrarna erbjöd sig att köra dottern, men hon svarade att hon gärna cyklade. Innan hon gick vände hon sig om och frågade om hon fick plocka en bukett blommor från trädgårdslandet till Karins mamma. Såklart du får, svarade mamma Astrid. Sen såg hon och maken sin dotter gå iväg mot cykeln med det långa håret utsläppt över axlarna. De var lyckliga som hade fått en flicka som var så pålitlig och ordentlig. Att släppa iväg henne med kompisar en lördagskväll var ingenting de behövde oroa sig för. Lena hade visat gång på gång att hon var att lita på. Väl hemma på gården skyndade sig Lena med att packa om. Hon fyllde en plastkasse med kläder till kvällen, lade i bikini och toalettsaker. Sen gick hon ut i trädgården och plockade en bukett sommarblommor som hon klämde fast på pakethållaren. Iklädd en beige sommarklänning cyklade hon iväg på den slingriga grusvägen mot Åmmeberg. Det brukade ta ungefär 45 minuter, men idag borde det gå fortare. Hon hade bråttom att komma fram och trampade på så snabbt hon kunde. Då hon rundade kröken vid grannens gård vinkade hon glatt mot honom och pressade på lite extra. Under tiden hade Christer lämnat badplatsen och kört iväg i sin mörka Volvo. Han bodde i Askersund även om han var iväg och jobbade på veckorna. Men nu valde han att stanna till i Hammar och köpa en dricka i kiosken. Han hade tilltalats av den unga, pratsamma flicka som varit tillsammans med sina föräldrar på badplatsen. Hon hade som de flesta flickor inte ens lagt märke till honom. Men han hade suttit nära nog för att höra henne berätta om planerna för kvällen. Hon skulle cykla till Åmmeberg. Det var en ganska lång sträcka och nog borde han kunna stanna henne där och få henne att ligga med honom. Jo, det skulle han försöka sig på. När Lena kom cyklandes mot den lilla bron som ledde grusvägen vidare förbi ett virkesupplag klev plötsligt en kille ut i vägen. Han log försiktigt och vinkade åt henne att stanna. Hon bromsade in och stannade bredvid honom. Hur kör man för att komma till Zinkgruvan? Frågade han. Lena försökte vänligt förklara för honom, men han verkade ofokuserad och hon klev därför upp på cykeln igen för att cykla vidare. Hon hade bråttom och ville komma fram i tid. Plötsligt tog mannen tag i hennes arm och började föra henne mot bilen han hade parkerat in till vägen. Lena förklarade att hon inte hann följa med honom och visa vägen. Hon sa emot den enträgne mannen, men hon gjorde inte fysiskt motstånd förrän han tryckte in henne i passagerarsätet. Det var som att hon då till fullo förstod att något var väldigt fel. Christer, för det var såklart han som tvingat med sig Lena, höll fast henne samtidigt som han vingligt körde vidare. Lena försökte öppna dörren men lyckades inte. Efter några kilometer svängde Christer in på en skogsväg och stannade bilen. Lena öppnade passagerardörren och slängde sig ut, men Christer fick tag på hennes arm och följde efter. De knuffade så småsprang in i skogen, men Lena var både väldigt ung och smalt byggd. Hon hade inte en chans mot den 6 år äldre mannen. Han fick ner henne på rygg och började slita i hennes kläder, men Lena fortsatte att freda sig så gott hon kunde. Christer fick då fatt i en knytnäv stor sten som han slog mot flickans huvud tills hon blev helt stilla. Blodet sipprade från såret i pannan. Nu hade han inte längre lust att ligga med henne. Han ville bara bli av med flickkroppen och gömde den därför hastigt i skogen. Ute på grusvägen kom en moped körandes från Askersundshållet. Det var Eda Johansson, ett 57-årigt vårdbiträde som efter sitt eftermiddagspass på Kristinahemmet i Askersund nu var på väg hem till sin gård. Hon reagerade då hon såg en mörk bil ståendes med dörrarna öppna, slarvigt inkörd på en grusväg. Fingrarna greppade bromsen och hon saktade in och rullade framåt bilen. Men ingen människa var inom synhåll, så efter att ha sett sig omkring så gasade Eda iväg bort från platsen. Christer hade lämnat Lena i skogen och började småspringa tillbaka till bilen. Plötsligt hörde han en moped ute på vägen och i väntan på att den skulle fara förbi gömde han sig bakom ett träd. Han skulle just börja gå mot sin bil då han till sin stora förvåning hörde någon bakom sig. När han vände sig om såg han Lena, som han trodde att han hade slagit ihjäl, komma emot honom. Hon stapplade fram, blodig och med sönderriven klänning. Christer fick panik, han ville ju bara ligga med henne och nu stod hon där helt sönderslagen. Hur skulle det gå för honom när hon berättade för folk vad som hänt? Nej, hon måste dö. Återigen drog han med sig Lena in i skogen och tvingade ner henne på marken. Snyftandes kröp hon ihop framför honom medan han lyfte en sten från marken som var så stor att han nätt och jämnt orkade lyfta den. Med all kraft han kunde uppbringa slängde han sedan stenen i Lenas huvud. Han lyfte den igen och gjorde om samma procedur. Nu måste hon väl ändå vara död. Därefter släpade Christer med sig den livlösa kroppen längre in i skogen. In till ett träd lade han Lenas kropp och så täckte han den med mossa. Det tog tid och blev inte riktigt bra, men han var så full av adrenalin att han inte klarade av att slutföra jobbet. Istället sprang han tillbaka till bilen för att ta sig hem och göra sig ren från allt blod. Vid ett träd, halvt täckt av mossa, låg den medvetslösa Lena. Hon levde, men hon var mycket illa däran. Det som till slut tog hennes blott 14-åriga liv var de kräkningar som hon i sitt medvetslösa tillstånd fick i luftstrupen och som hindrade hennes andning. Än visste ingen i Lenas omgivning att något hade hänt henne. Livet i Lunna, Hammar och Ommeberg var fortfarande härligt soligt. Men vid kiosken i Ommeberg började Lenas bästis Karin undra vad hennes väninna blivit av. Vid 7:30 hade det gått mer än en halvtimme över den avtalade tiden. Och Karin, som visste hur ordentlig och punktlig Lena brukade vara, gick tillbaka hem för att ringa till henne och kolla om något gjort att hon inte kom iväg. I trädgården i Lunna stod mamma Astrid och hängde upp badkläderna på tvättlinan då signalerna ljöd inifrån huset. Då hon svarade och hörde Karins fråga fick hon genast en klump i magen. Nej, Lena var inte hemma. Var hon inte med Karin i Ommeberg så hade hon ingen aning om var dottern kunde befinna sig. Med skakiga fingrar la Astrid på luren och gick för att berätta om telefonsamtalet för Lennart. Han yttrade då en enda mening som sammanfattade det som alla misstänkte. Något måste ha hänt henne. Karin berättade för sin bror om att Lena var borta och de satte sig i bilen för att köra och leta. Från andra hållet började Lenas bror Tord söka av vägen med sin moped. Samtidigt åkte den nyduschade Christer, 20-åringen som nyss blivit en mördare, tillbaka till mordplatsen för att täcka över kroppen bättre. Han ville dölja kroppen så bra att den aldrig skulle hittas. Men väl tillbaka på platsen där han trodde att han skulle finna Lena kunde han inte minnas hur han gått. Han fick vända om igen med oförrättat ärende och hoppas på att de som kom för att leta efter henne inte heller skulle hitta platsen. Storebror Tord körde längs grusvägen och spejade först åt höger och sen åt vänster. Om Lena låg i diket så fick han inte missa henne. Och det tog inte många minuter innan han fann cykeln, liggandes i diket vid en vedstapel nära en liten bro. Blommorna satt fortfarande fast på pakethållaren, men varken Lena eller hennes plastpåse syntes till. Tord åkte hem och berättade för föräldrarna om fyndet och pappa Lennart ringde omedelbart polisen. För honom var det uppenbart att Lena aldrig skulle försvunnit frivilligt, inte ens en liten stund. Men polisen bad föräldrarna att börja med att kolla av de ställen som Lena skulle besökt under kvällen, såsom kräftskivan och logdansen. En flicka som snart skulle börja nian var väl inte att lita på, menade de. Men Lenas vänner och familj började leta i panik redan under lördagskvällen. Och när mörkret föll anlände också polisen för att delta i sökningarna. Men det gick trögt i nattmörkret och till sist valde till och med Lenas familj att försöka få några timmars sömn. På söndagsmorgonen beslutade polismästaren Göran Tivesjö att försvinnandet skulle betraktas som allvarligt och stora resurser sattes in, främst i området där Lenas cykel hittats. Folk i bygden anslöt i sökandet. Alla visste vem Lena var och vem kunde sitta overksam när hon var borta. Det blev en utmaning för poliserna att arrangera en fungerande skallgångskedja av de arbetsvilliga närkingarna utan att för den skull förstöra möjligheterna till hundsök. Söndagens timmar sniglade sig fram utan att några fynd gjordes. Poliser i båt draggade det lilla vattendraget under bron där cykeln hittats. Andra polismän knackade dörr längs grusvägen för att ta reda på om någon av folket i husen sett Lena komma cyklande. Det var det många som hade och flera av dem pratade också om en mörk bil som kommit körande i samma veva. Men vad som sedan hänt? Nej, det visste ingen. Det var vid 18-tiden på söndagen som vändningen kom. Då berättade nämligen Eda Johansson svåger för henne att Söderbergs dotter var försvunnen och att polisen sökte efter en mörk bil. Eda hajade till. Jag såg ju en svart bil stå märkligt parkerad på grusvägen här intill igår kväll. Ingen människa syntes till, men dörrarna var öppna. Borde jag ringa till polisen om det? Jo, det tyckte svågen absolut att hon borde. Därmed omfördelades resurserna till den plats där Eda gjort sin iakttagelse. Plötsligt fick de uttröttade människorna ny energi trots den tryckande värmen. Men polismästaren valde att avbryta eftersöket för dagen eftersom det inte var mer än ett par timmar kvar till mörkrets inbrott. Tidigt på måndagsmorgonen samlades polis och allmänhet igen. Eda hade sett bilen stå på en plats mellan Långvik och Västerby och därifrån skulle nu skallgångskedjorna utgå. Vid den här tidpunkten hade även en del långväga journalister tagit sig till Askersund för att bevaka spaningarna efter den unga flickan. Personerna i skallgångskedjorna gick långsamt och sammanbitet genom terrängen. Visst ville de hitta Lena, men samtidigt ville de att hon skulle vara vid liv. Tänk om det ändå vore så väl att hon dragit iväg några dagar och sedan bara dök upp hemma hos föräldrarna igen. Men en av hennes väninnor, Elisabeth, hittade det föremål som släckte det sista hoppet. I mossan framför henne låg Lenas svarta träsko med hemmamålade blommor på. Det fanns bara en enda person som hade såna och det var Lena. Snart såg hon även ett par blå bikinibyxor på marken och hon ropade till, både av förtvivlan och för att dra uppmärksamheten till sig. I och med fynden upplöste polisen skallgångskedjan och bad allmänheten att gå tillbaka till vägen. Nu var chansen stor att Lena själv snart skulle upptäckas och det ville man inte att en civilperson skulle behöva utstå. Folk stod i små grupper ute på vägen och såg poliserna jobba sig inåt i terrängen. Det tog ungefär en timme innan en polisman såg den vita armen som stack fram under mossan. Lena var hittad. Nu tog polisledningen beslutet att spärra av ett för sin tid mycket stort område. Allt var viktigt att undersöka. Däckspår, fotspår eller kläder och andra tillhörigheter som kunde vara Lenas eller gärningsmannens. För att garantera den dödas identitet fick hennes föräldrar Lennart och Astrid se sin dotter innan hon kördes iväg. Hela trakten var i chock. Vem kunde ha gjort något sånt mot en 14-årig flicka? Polisen fortsatte med vittnesförhören och folk pratade med varandra. Någon måste väl ha sett något som kunde leda in polisen på rätt spår? Det där med en mörk bil dryftades ivrigt. Många bilar var ju förvisso mörka, men en av killarna som stod där ute på vägen hade varit på Härjebaden samtidigt som Lena gjort sina sista dyk där. Han hade sett en skum kille som kört en mörk bil. Han berättade för polismännen som vid det laget hade mängder med tips att hålla reda på. Men, sa den ena av dem, kan du rita av killen? Jo, det kunde grabben försöka sig på och han visade sig vara ganska duktig på att teckna. Men, sa en av poliserna fundersamt, honom känner jag igen. Jag tror jag vet vem han är. Men en teckning räckte såklart inte för att gripa någon. Däremot blev mannens namn intressant i utredningen. Andra tips som kom in rörde en ung man som nyligen kommit ut från ett mentalsjukhus. Han var den som många Askersundsbor satte en peng på som gärningsman. Polisen försökte återskapa intressanta bilars rörelser i trakten och kolla alibin och vittnesmål. På torsdagen var de så pass säkra att de grep den 20-årige mannen som varit på Harjebaden under lördags eftermiddagen och sedan blivit avporträtterad på en teckning. Hans namn var Christer och han arbetade på en annan ort, en bra bit från hemmet i Askersund. Hans arbetskamrater kunde i efterhand berätta att de faktiskt hade reagerat på att Christer den sista veckan hade spenderat rasterna med att lyssna på radio ute i sin mörka Volvo. Så hade han aldrig gjort förut. Men att han, enstöringen som var så blyg med flickor, hade begått denna fruktansvärda handling. Nej, det kunde man knappt tro. Gärningsmannens familj var förkrossad. Hur skulle de nu kunna se folk i ögonen? Det var en sån liten kommun och risken var stor att springa på någon som känt flickan. Skammen landade även på deras axlar. Men värst var det förstås för Lenas närmast anhöriga. Mamma, pappa och storebror Tord. För dem skulle livet aldrig mer bli sig likt. De skulle aldrig mer få uppleva en helt perfekt dag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och det var mordet på 14-åriga Lena Söderberg. Hon ser så glad och stark ut på bilderna som finns kvar efter henne. Ett sött ansikte, långt ljusbrunt hår och en bestämd liten haka. Hennes vän Karin berättade långt senare i en radiointervju att hon var väldigt stark och trygg i sig själv. Lena brydde sig inte om vad folk tyckte utan hon gjorde som hon ville. Men ingen vågade ge sig på henne för det. Karin beskrev hur tomt det blev när Lena plötsligt var borta. Inte bara för att hon var en fin vän utan också för hon var så stark och stod upp för sina vänner. Det blev svårt att klara sig utan Lena på mer än ett sätt. Om gärningsmannen vet jag egentligen ingenting. Hans orsaker till morden har jag läst om i ett reportage och där stod ingenting om hans bakgrund. Den blyge Christer tilltalades av denna unga, söta, starka tjej som så ivrigt pladdrade på med sina föräldrar där på badet. Hon måste ha utstrålat sådan livsglädje. Och det gillade Christer. Inget konstigt i det. Lena var säkert helt strålande i eftermiddagssolen på Harjebadens strand. Många personer slängde säkert ett uppskattande eller avundsjukt öga mot henne den här dagen. Men sen blir det för mig helt oförståeligt. Christer bestämmer sig för att han ska ligga med Lena. Inte att han ska försöka ragga upp henne eller bjuda ut henne eller på annat sätt väcka hennes intresse. Nej, han ska ligga med henne. Det är som att han redan har givit upp hoppet om att hon ens skulle titta på honom. Och visst, inte vet jag, det kanske hon inte hade gjort. Men det är inte relevant för han försökte inte ens. Istället bestämde han sig för att han hade rätt till Lenas kropp. Han bestämde sig för att ligga med henne. Hon hade ingenting att säga till om. Vad hon ville var helt betydelselöst. Så Lena lämnade stranden och satte sig på cykeln helt ovetande som att hennes kropp var det farligaste och mest åtråvärda hon ägde. Den kropp som hon cyklade med, sprang med, hjälpte sin far i laggon med. Det ansikte som hon gjorde grimaser mot sin bror med och den mun som hon log mot sin mamma med. Allt detta var plötsligt bara en sexig leksak för en ung man. Det var bara en kropp som han bestämde sig för att ligga med. Men Lena var snabb och stark trots att hon var ung och nätt. Hon var en idrottstjej som var van att hugga i på gården. Motståndet blev säkert större än vad Christer förväntat sig och när han slagit Lena blodig så la sig ståndet. Nu var hon inte så attraktiv längre. Förmodligen hade Lena kunnat komma undan om hon bara förstått faran i tid. Men hon ville hjälpa mannen att hitta till sin gruvan. Inte ens när han tog tag i henne insåg hon hur illa situationen faktiskt var. Och det är inte så konstigt. Vi är inte programmerade för att vara rädda för folk. Det var ljust ute. Killen uppträdde trevligt och såg inte läskig ut. Lena försökte dra sig ur den obekväma situationen på ett snyggt sätt när hon i själva verken borde gett karen en pungspark och sprungit allt vad hon kunde. Men kvinnor vill inte bete sig illa och framstå som hysteriska. 1975 var mäns beteende mot kvinnor dessutom annorlunda. Blickar och beröring var mer påträngande än vad vi accepterar idag. Så jag förstår Lena fullt ut. Jag skulle också med ord och stelt leende försökt freda mig till att börja med. Jag minns i högstadiet när man i killarnas ögon överreagerade på beröring eller kommentarer och fick höra hon är nog mens, så jävla tjurig och känslig. Det var ju bara på skoj. Nej, för mig var det inte på skoj, men jag ville inte heller framstå som överkänslig. Jag ville ju att killar skulle gilla mig, men på mina villkor. Det var några. Ett fåtal killar som gick över den gränsen, absolut inte alla. Men det var de som var tongivande och som jag idag minns. Jag hoppas att dagens tjejer har mer skinn på näsan och inte låter sig såras eller acceptera den här typen av kommentarer. Jag önskar att alla andra tjejer och killar runt omkring ska säga emot en kille som hånar en tjej för att hon sätter ner foten och visar att hennes gräns är nådd. För i förlängningen så är det jätteviktigt. Alla tjejer behöver kunna och våga markera tydligt i många lägen. Inte bara när det gäller livsfarliga situationer som i Lenas fall. Men grundproblemet är såklart inte att Lena inte vågade sparka Christer mellan benen. Nej, det är att Christer tyckte att hans behov av sex var större än Lenas rätt att bestämma över sin egen kropp. Hur kan någon anse att det egna njutandet är viktigare än en annan människas rädsla och smärta? Det gäller inte bara våldtäkt och mord, det gäller även andra övergrepp och sexköp. Jag antar att de personer som sätter sig själv först faktiskt tänker bort den andra människans känslor. Att förövaren låtsas att motparten vill men spelar svår. Att det är en affär som vilken annan eller att den utsatta förtjänar våldet. Och jag vet att jag varit inne på det förr, men det är därför jag tänker att incels är så farliga. Ordet incel betyder från början ofrivillig celibat. Under 2000-talet har dock begreppet utvecklats till att nästan uteslutande innefatta heterosexuella män som på olika nätforum skyller sitt ofrivilliga celibat på kvinnor. Dessa killar tycker att kvinnosläktet förtjänar en hel massa hemskheter därför att kvinnor inte vill ligga med dem utan bara attraktiva män. För det första, vad har en kvinnas beteende med en annan kvinna att göra? Om jag tycker att Pelle har taskig attityd så skäller jag inte på Patrik för det. Kanske tänker ni nu att jag för någon minut sedan just drog alla män över en kam. Ja, när det gäller oönskad beröring och sexistiska kommentarer så anser jag att det är ett strukturellt samhällsproblem. Min bild är att det oftare är män som utsätter kvinnor för detta än vice versa. Vad det gäller grövre våld som våldtäkter och våldtäktsförsök så är det ju statistiskt sett oerhört tydligt. Sen får vi inte glömma hbtq-personer som faller utanför dessa mönster men som ofta får utstå både gliringar och ofrivillig beröring. Attraktiva kvinnor som inte vill ligga med vissa män är inte ett strukturellt samhällsproblem utan ett personligt problem. Incels tycks missa att inte heller alla kvinnor får ligga med vem de vill. Men incelgrabbar, sänk blicken för tusan. För det finns någon för alla, men det finns inte en kvinnlig fotomodell till varje kar. Och så måste man bjuda lite på sig själv. Duscha, låna en hund, gå ut, prata med folk, skriv en kontaktannons. Gå med i en förening, bjud hem någon som verkar ensam, skapa kontakter. Sitt inte framför datorn och sura. Det ena leder till det andra och plötsligt träffar man någon att älska. Och om man mot förmodan ändå inte gör det, så handlar det om otur. Ett möte som inte blev till. Och det är inte alla kvinnors fel. Kanske fanns det någon försiktig tjej på Harjebarnen den där dagen då Christer satt och kollade in Lena. En blyg 20-årig ung kvinna som aldrig blivit utbjuden. Kanske lite för rund, kanske lite fräknig, med för stor näsa eller överbett eller något annat hon hade komplex för. Om Christer gått fram till henne och bjudit på en glass, så kanske han hade fått något mycket finare än sex. Han kanske hade fått en flickvän. Men såg han denna flicka? Nej, han liksom de flesta incels bländades av den starka strålande stjärnan på stranden den här dagen. Det var henne han skulle ha. Jag läste en kommentar på nätet för ett tag sedan. Och jag tänker att den passar bra att avsluta dagens avsnitt med. För en bättre värld, skydda inte din dotter, utan uppfostra din son. Källor i dagens avsnitt hittar ni i avsnittsinformationen. Mig hittar ni på Instagram Historiska Brott eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.